Podplay.
Något nytt har hänt.
Ja.
Vi sitter ju i en poddstudio för första gången.
Vi är vana att sitta bredvid varann i bilen. I det tryggaste rummet vi känner till. Där bara vår vänskap finns. Och nu råkar vi tyvärr vara på en studio där andra människor finns.
Alltså Mix Megapol spelas in i väggen.
Ja, jag vill inte att Danny Saucedo ska kunna råka gå förbi.
Nej.
När jag ska berätta alltså, om att jag fortfarande har menskoppen jag haft i 24 timmar. Vilket man inte ska.
Men vi sitter i ett ganska mörkgrönt trekantigt rum med panoramafönster. Så att kommer Saucedo så då ser han lika olika på den. Så är det.
Ja.
Vi sitter också mitt emot varandra.
Jättekonstigt. Jag är så långt bort från dig. Jag brukar kunna ta på dig.
Men det är också lite skönt tycker jag. För hade vi suttit mitt emot varandra närmare så hade det varit svårt att spela in på den tror jag.
Varför?
Vi sitter aldrig mitt emot varandra nära. När gör vi det?
Nej, men då hade vi suttit bredvid varandra nära, eller vad menar du?
Ja, exakt. Det är det jag menar. Ja. Hade vi suttit jättenära?
Ja, jättenära du och jag nu är mitt emot varandra. Det hade varit panik. Mm. Då hade det varit tantrasession, titta rakt in i ögonen.
Verkligen. Då hade jag grinat och inte passat nu. För nu ska jag prata om min menskopp nämligen.
Mm.
Därför att jag har haft den i lådan länge.
Mm.
Alltså kanske 6 eller 7 menstruationer.
Okay.
Har jag haft den utan att för jag har glömt bort. Det har bara varit
Det är jättesvårt i början att komma ihåg den. Man är så jävla van vid att ta en tampong.
Jag tar med den då, jag och Henrik ska åka till Oslo. Och jag tänker att nu skulle det vara jätteskönt att slippa ha tamponger i hela väskan.
Mm.
Så att Daniel,
just det, du måste ha så många också.
Och är de små? Nej. Alltså har jag en stor väska? Nej. Så att, alltså, det ramlar,
18 megatamponger.
Det rinner ut megatamponger. Ja. Så jag stoppar in den och det går ju i ett kick. Jag skriver ju till och med till er i chatten. Mm. Alltså det här med
menskopp. Men hur kunde du, alltså det tog mig ju... Jag får, grejen är att anledningen till att jag råkar i min menskopp för länge nu. Jag brukar alltid ta ut den på kvällen.
Mm.
Sova utan.
Mm.
Och igår skulle jag göra det. Jag orkade inte. Jag försökte, det gjorde ont. Och då tänkte jag gör det sen.
Men är det ont i mynningen? För det
nej, men det som är att jag får tag i den där spippen.
Och den kan jag absolut inte dra i. Dra i den känns ju som att, att hela innehållet...
Ja, det, man ska inte dra i den.
Nej.
Men jag måste dra i den lite för att komma åt med mitt finger så att jag kan bryta vakuumet.
Just det, du har fingrar som ett alltså, körsbär.
Ja, men då kan man också tro att jag borde ha slidöppning som ett körsbär då. Så att det ska stämma överens.
Ja.
Men då, alltså, så jag får kramp också i tummen typ. För att jag behöver böja den på så. Alltså, det är verkligen alltså. Men, så att då gav jag upp och gick och la mig. Och nu har jag fortfarande inte tagit ut den, så jag får väl göra det alldeles strax.
Men när du ska ta ut den, krystar du då, eller spänner du dig?
Nej, då gör jag så att jag drar i spippen lite så att det blir...
Och hur är du i bäckenet? Trycker du då som att du bajsar? För det är det som är tipset.
Jag gör inget med bäckenet, och det är väl det som har varit mitt problem då.
Ja, det är det du måste göra.
Jag måste krysta ut den.
Ja, för då, alltså, då är det ju öppet i hela.
Okej, okay, jag ska krysta.
Ja, absolut.
Tack att någon sa det för 4 år.
Men, jag trodde ju att jag var menskoppsdrottningen för tidigt. För att när jag kommer till Norge sen och jag och Henrik är ute på promenad. Då känner jag hur det rinner längs benen. Och jag tänker att, för jag har köpt den största storleken.
Mm.
För att jag blöder så mycket. Och jag tänker då att det kan inte vara sant.
Att den redan är full.
Att den redan är full. Jag tror inte på det.
Nej, men det som många säger är att den ska liksom läcka. Det är svårt att få helt tätt, säger vissa.
Mm, det kan jag säga att det var för mig. Jag provade kanske 3 gånger. Alltså fylla, absolut det var mycket blod. Mm. Men det var liksom, den var inte full.
Nej.
Men det fortsatte rinna ut ganska tidigt. Så nu har jag kommit to the conclusion att jag tror att jag har köpt den för stor faktiskt. Jag tror inte att den veckar ut
tätt.
Sig.
Det blir inte tätt, nej.
Jag tror att, för jag viker den som du
har köpt den som man ska ha när man har fört 4 barn.
Exakt.
För du tänker,
och jag
det
tror
blod,
att den fortsätter vara vikt.
Ja, men då rinner det bara.
Jag tror du det rinner då? Alltså, måndag, lika, olika.
Rädd för fysisk kontakt.
Öppna mejlkorgen!
Hej bästa ni. Älskar podden och att lyssna på er varje måndag. Jag är 23 år och har ett beteende som jag inte riktigt förstår grunden till. I min familj har vi alltid kramats och pussats, haft mycket fysisk kontakt och det har vi till stor del nu också fast jag och mina syskon är unga vuxna. Alltså jag menar min mamma, min pappa, jag, min bror och min syster. Vi kramas alltid när vi ses och det är aldrig konstigt att till exempel sitta nära varandra eller pilla i håret, massera eller klia på ryggen. Som jag hört att man i vissa familjer inte gör. Det är såklart olika fall. Dock har jag aldrig varit så fysisk med mina kompisar och det är något jag börjat tänka på de senaste 2 åren. Det började med att jag var med ett kompisgäng jag inte varit med innan. Jag var bara nära vän med en av dem. Jag märkte då att de ofta stod och höll om varandra, kramades och var mer fysiska helt enkelt. Kanske var jag så när jag var mindre, men nu har jag märkt att jag nästan har svårt för det om inte min kompis i fråga är väldigt fysisk av sig. Jag har aldrig svårt för att kramas, men det där andra som att sitta i varandras knän eller ligga tätt sammanslingande och prata eller kolla på film, brottas på skoj eller vad man nu gör. Jag hoppas ni förstår. Det har jag aldrig riktigt gjort och det kommer liksom inte helt naturligt för mig. Detta har jag också märkt med killar jag träffat på ett mer romantiskt sätt och som jag tycker om. Jag undviker dem nästan istället för att gå nära som man ju borde för att visa att man gillar någon. Jag har väldigt svårt att i början av en kärleksrelation med en kille vara fysiskt bland andra. Eller att det bara är det där lilla som att röra honom när man går förbi eller går nära för att visa att man vill vara det. Jag tycker också att det är synd för jag vill verkligen vara en fysisk person och jag värderar verkligen närhet och omtanke på det sättet. Jag är introvert och är mer av en fysisk varelse egentligen, men jag vet inte vad jag är rädd för. Kanske att det man gör ska nekas och att det ska bli skam istället. När det gäller kärleksrelationer är det ganska svårt att bara erkänna att jag gillar någon i rädsla för att den inte känner likadant. Jag vet verkligen inte vad detta grundar sig i då jag har haft en så kärleksfull uppväxt med mycket närhet. Jag tycker det är väldigt jobbigt i alla fall. Jag kommer också alltid på det efteråt, vilket gör det svårt att göra något i stunden. Vad tror ni att det kan bero på just med det fysiska? Skulle det vara kul att höra hur ni har haft det när ni växte upp och hur det är i en umgängeskrets? Hur är ert fysiska kärleksspråk och så vidare?
Jag tycker verkligen att hon är inne på något där, att hon är rädd att bli avvisad. Det måste ju komma från någonting.
Alltså grejen är, det är ju ofta, jag skulle vilja säga att det är, har man börjat på ett sätt kan det vara svårt att bryta.
Mm, verkligen.
Och så är det ju alltså, sen är det, måste jag säga, att vissa personer utstrålar, ta inte på mig.
Mm. Det tänkte jag också på först, men sen sa hon ju att de tar på varann, kompisarna.
Jo, nej, nej, nej. Hon, så här uppfattade jag det. Mm. Och de tar inte på varann i hennes kompisgäng. Och sen hade hon varit och hälsat på ett annat kompisgäng och sett hur mycket de tog på varann.
Jaha.
Och det var då hon hade sett, oh my god, vi tar aldrig på varann.
Okej.
Ja, så nej. Hon är inte med i ett gäng där de ligger och nära varann, utan hon råkade se det. Och då kom hon på det här. Och de är, alltså om man har en sån vän som är en sån här som man känner, alltså vissa såna vänner har vi också haft, men det är så här att man vågar, alltså, och när, om man tar på dem så är det som att de blir helt spända, man känner, oj, det här var fel.
Det är en elektrisk ål man tar på.
Det går exakt som om ni någon gång har sett en animering av när spermien når ägget. Så är det så att det är något på toppen av spermiens huvud som när det når ägget, då går det som ett zoom runt hela ägget, så ytan blir helt ingen mer kan komma dit. Den bara denaturaliserar hela ägget, så det blir elektriskt. Och så blir det verkligen på de här personerna. Man råkar lägga handen på deras lår och sen när man bara zzt, de får alltså pansar på, och då måste man försöka ta bort den på ett naturligt sätt.
Mm. Ja, men visst, jag som är en väldigt fysisk person, jag märker supertydligt, vissa tar jag aldrig på, vissa tar jag alltid på.
Mm.
Och det är ju då, anser jag, den andra personens energiutstrålning. Om den, det kan ju vara så att den jättegärna vill bli gosad med.
Mm.
För så är det ofta, tycker jag, med såna här personer. De vill bara bli sedda, de vill vara i mitten, de vill bli gosade.
Men de har såhär elektriskt ål på utsidan.
Ja, men och då tänker jag att för att återkomma till det hon sa, att de är rädda att bli avvisade. De är såna personer som är osäkra med att kan någon verkligen tycka om mig och sådär.
Mm.
Och då känner man ju inte att det blir naturligt att gosa med dem.
Alltså, om jag börjar med att tänka på min familj då.
Mm.
Där är absolut, alltså jag har en pappa som kallas för kärleksguden i min familj. Och det är ju för att han är verkligen mycket svallande känslor. Alltså han använder liksom uttryck som är väldigt, han skulle aldrig säga att han älskar den, utan då säger han, du är luften jag andas och jorden jag går på, och den dag jag, du dör kommer jag aldrig mer finnas. Alltså han är liksom överdriven med sånt.
Men är inte inte det direkt översatt från något annat språk?
Absolut att i andra kulturer så uttrycker man känslor på annat sätt på svenska. Men jag upplever att det här är något som absolut kommer säkert från min pappas kultur, men också. Ja, han gör det i alla fall så.
Mm.
Och han är också väldigt fysisk i att han pussar en i liksom, som man nästan känner att man inte får luft för att han pussar över hela ansiktet samtidigt. Han kan ta liksom, från att jag var upp tills jag kanske i alla fall var 18, kunde han lägga sin mun över hela min mun och näsa. Och suga sig fast.
Mm.
Så att han är absolut fysisk. Mina syskon säger, jag skulle absolut säga, sitter vi nära varandra i soffan så håller vi på varandra. Vi kan sova i samma säng. Det är inte så att vi...
Vi är verkligen gosiga.
Ja, vi är fysiska andra. Men inte jättefysiska skulle jag säga.
Och din mamma har alltid haft en barm att lägga sig i.
Absolut. Men jag skulle inte säga att jag är så fysisk med vänner.
Mm.
Direkt. Alltså det är inte jag som öppnar upp för det fysiska. Om jag träffar en ny person så, och vi sitter bredvid varandra i soffan, så brukar jag inte liksom lägga så att vi har hud mot hud om jag inte känner att jag vill det. Liksom.
Mm. För jag uppfattar verkligen med dig att du med tiden har blivit så himla mycket mer gosig och ta initiativ till att klappa och klia. Och...
Det är ju på grund av dig.
Mm.
Det gör jag ju inte så mycket med andra.
Jag kan se dig gosa med andra ibland.
Jo, jag kan gosa med andra, men det är inte... Men det är inte, om jag är själv med en ny person.
Nej, nej, men gud. Men då är det ju konstigt nästan inte
om
att
jag är själv, om jag är själv med en vän.
Ja.
Då kan det också vara långt. Det är olika, det beror på. Har du en kyckling? Ja, då måste jag ju gosa med kycklingen.
Ja.
Men är det en vuxen? Ja. Då behöver det inte vara lika.
Nej. Ja, jag har ju verkligen vuxit upp i alltså, gosets mecka. Mm. Alltså det har verkligen varit kojor och en puss från varje håll. Och jag var ju också ensam tills jag var 10, alltså ensam barn. Så att jag fick ju allt från mina spralliga och kärleksfulla föräldrar. Så att jag tror inte jag skulle kunna fått mer gos. Nej. Än vad jag fick. Och närhet. Och det har jag ju verkligen följt med mig. Och, så att jag känner ju inte att det är jobbigt att vara nära någon egentligen. Och det är ju verkligen på gott och ont.
Ja, det är det.
Men jag är nog lite för liksom touchy.
Ja, många kan ju ta illa upp att de tycker också. För du, alltså, det är ju verkligen en grej att du aldrig tar... Du upplever aldrig nästan att någon förminskar dig när den tröstar dig.
Nej.
Men det upplever ju jättemånga.
Mm.
Så när du försöker trösta folk eller lugna folk genom att lägga händer på dem eller klappa dem, då är det ju verkligen många som...
Klappa på kinden, klappa i pannan, ja, som man gör på ett barn. Ja.
Då känner de, jag är inget barn och du, alltså, ta bort dina tassar.
Mm. Jo, det har blivit varsen några gånger, men jag tycker det är värt det. Jag tänker att...
Det finns ju, och grejen är att även de som snäser tycker typ att det är skönt.
Nej, men alla vill, alltså alla vill väl ligga i sin mammas mage.
Snälla, hallå? Det utsänds något jävla hormon.
Ja.
Det är säkert 0,5% av befolkningen som inte får det där hormonet av fysisk beröring. Men resten får det.
Ja.
Acceptera.
Så jag kommer med fostervatten alltså, i händerna. Ja.
Vill du ha en moderkaka? Ja. Så är det ingen för näring.
Ja. Men det är som du säger, det är svårt att börja. Alltså, när man, om hon inte har varit så touchy med sina kompisar så kommer plötsligt börja, då kommer folk bara, har hon känslig för det?
Då är man, precis, då är man under lupp. Mm. Nej, men jag tror ändå, alltså, som du säger har ju jag gradvis ökat upp min gosighet. Så jag tror att hon också kan göra det.
Men du gör ju det med mig, som ju har alltså, varit på dig som en ål hela livet.
Ja, det stämmer. Men jag tror att hon kommer kunna göra det.
För
att
inte
jag...
elektrisk ål då, utan... Någon slags
det var inget elektriskt på den ålen jag fick smaka på som barn. Men jag tror faktiskt att hon kan... Hon ska inte börja med att lägga sig i någons knä.
Nej. Lägga upp fötterna kan man...
Det är det jag menar. Lägga fötterna i någons knä. Eller om man är liksom barbent kan jag tycka att bara se till att hud möter hud. Mm.
Klappa på överarmen tycker jag är en trevlig grej.
Den gillar du väldigt mycket.
Mm. Den är enkel.
Men den skulle jag vara lite försiktig med. Mm. Jag skulle inte börja med klappa på överarmen.
För det är min enklaste.
Ja, nu får ni lita på mig.
Mm, jag litar på.
Hud mot hud, säger jag. Och då menar jag också, om ni sitter bredvid varandra i linne, så ha inte en millimeter emellan. Utan då ska överarmarna nudda varandra.
Mm.
Där har du. Överarm mot överarm. Perfekt.
Gnugga näsorna då.
När ska de börja hångla? Det är bara det jag frågar efter. Nej, men jag tror verkligen på... och det kan också vara absolut klappa på överarm eller klappa på kind när man liksom går förbi.
Klappa kind gör du mycket. Hålla haka är du.
Hålla haka gör jag mest.
Mm.
Jag går
du klappar kind,
jag går
ner, hålla haka.
Fångar hakan, tittar på kycklingen. Här är vi näbb, känner jag.
Jag tycker också det är väldigt mycket enklare att ta tag i någons hand när man ska göra någonting tillsammans. Alltså typ om man
gå
ska...
på toa tillsammans.
Absolut, gå på toa tillsammans. Men jag tänker typ, ni är på väg till Gröna Lund och går över bron mot Djurgården.
Vi känner oss om 10 år. Exakt. Då måste vi hålla varandras hand.
Exakt. Då är det lätt att ta så här första steget. Mm. Att, eller om man kanske har uttryckt till och med att man är lite nervös, då är det okej. Okay. Men då har man ju också den här dynamiken att den ena kanske är ett barn och den andra är vuxen. För ofta då är det mer okej att klappa och ta.
Jag tar ofta på ansiktet när jag ser barnet i personen jag tycker om.
Mm.
Det är ju då jag vill klappa den.
Mm.
När jag känner att, titta.
Mm, nu tycker jag
det
är
var bara en bebbe. Mm. Hela tiden.
hela
tiden var bara en liten bebbe.
Men sen kan man väl också göra, om man är på det humöret, göra övningar. Alltså som man behöver inte säga till sina kompisar att nu ska vi vara närmare varandra. Men man kan ju göra några roliga lära känna övningar som har det i sig. Så att man får testa bara vara nära.
För det är ju bara obehagligt. Alltså det är samma som typ när man... börja dejta någon eller så, att i början så är det nästan som att man känner liksom för den andras hud är om man nuddar i en millimeter.
Ah, gud, ja.
Men sen efter ett tag så släpper det ju. Mm. Då är det ju helt naturligt.
Det är ju också någon så här pinsam känsla som kan uppkomma när man liksom tar någons hand eller klappar på någon.
Om det blir fel, det är det som är, om det blir fel när man har tagit på elektriska ålar och man sen ska försöka backa, släppa. Det är det som är svårt. Att sen bara, nu måste jag och försöka, alltså då måste man typ byta miljö, man måste byta samtalsämne eller...
Men jag har ju en avslutning när jag håller i handen. När jag visar den andra att nu kommer jag släppa, då klappar jag ju först.
Sen nu är det dags att släppa handen.
Känner du inte igen det?
Jo, alltså. Jo.
Och det kan man ju göra, man kan ju hålla mycket kortare.
Alltså, man kan bara visa, nu kommer jag släppa. Men det är inte för att jag hasar dig, för det är det du
exakt,
visar.
Exakt.
Jag är inte äcklad av din hand.
Du är inte för svettig. Nej, jag är inte, det är inte att jag tycker det här är pinsamt. Det är bara nu.
Nu ska det släppas.
Ja.
Bra.
Vi är sponsrade av fantastiska Nextory.
Nextory är ju en streamingtjänst för böcker som har flera hundratusentals titlar. Och det som jag är mest sugen på just nu, det är true crime. Alltså nu börjar hösten smyga sig på. Ja. Sommaren är över.
Sommaren är förbi, det är dags för true crime höst.
Och vi har en kod som är LIKA45 som ger 45 dagar gratis inne på Nextory-appen om du går in på
nextory.se/kampanj.
Jag såg på fantastiska Therese Lindgrens story att hon nu har lyssnat på en bok som heter Kvinnan som lekte med elden, en resa till mörkrets hjärta. Och det är då en bok...
En resa till mörkrets hjärta.
Ja, och det är då en bok om Johanna Möller. Där vill jag bo, alltså när jag lyssnar på min böcker.
Där vill jag titta in, absolut inte bo.
Och det som... För jag känner att jag vet verkligen allt. Alltså jag har lyssnat på typ alla poddar och sånt om det här fallet. Alltså Arboga-fallet. Ja, och hennes också utökade olika samtal från fängelset. Alltså jag har lyssnat på allt.
Mm. Det är inte svårt att få henne att prata.
Nej,
man kan bara gå hit med mikrofon. Hon vill bara prata, berätta.
Men då har Therese skrivit här nu och det fick verkligen min uppmärksamhet. Hon har skrivit, just nu lyssnar jag på den här boken och jag kan verkligen rekommendera den även om du redan vet allt i situationstecken om Johanna Möller och fallet i Arboga. Och då blev ju mina ögon stora då.
Du beskriver mig!
Den här boken har en annan vinkel och jag gillar den verkligen. Den rekommenderas. Så det här är en bok som jag ska börja lyssna på. Alltså om en sekund. Mm. Så fort jag har något att göra hemma.
Så fort den här podden är färdiginspelad, stäng av.
Ut i skogen och gå i timtal.
Fan vad trevligt. Alltså, att kunna lyssna på något som gör att man kan gå i timtal. För att jag hatar, alltså verkligen hatar att gå utan mening eller mål. Då, alltså jag blir så förbannad.
Lyssna på musik går ju inte.
Alltså då ska det vara att jag verkligen vill lyssna på musik. Ibland kan man vara sugen att lyssna på musik.
Ja, men då är det Beyoncé har släppt nytt album.
Ja, hände nyligen.
Exakt. Men sen alltså, har man lyssnat klart på det albumet.
Och då behöver jag gå hem.
Men jag känner superofta att jag har lyssnat klart på alla mina poddar som jag lyssnar på liksom, i veckan.
Hur många har du?
Ja, men jag har väl kanske 6 olika poddar som jag lyssnar
på. Ja, och det hinner du lyssna klart på.
Absolut. Det är för jag vill lyssna på saker hela tiden.
Ah, okay.
När jag gör saker, när jag går, när jag vilar.
Det finns liksom 3 timmar om dagen att fylla.
Gud ja.
Mm.
Och säkert också då om jag ska gå ut själv i skogen för att Henrik är på golf eller någonting. Mm. Då vill jag ha någonting att lyssna på en timme.
Mm.
Och då har jag inte det. Men nu, alltså när...
Ja, men det är det som är med ljudböcker. Så de är såhär 11 timmar.
Jag vill vila 11 timmar, gå 11 timmar, städa 11 timmar.
Lyssna på Kvinnan som lekte med elden. Och inne på Nextory så har de jättemånga såna här true crime-böcker. Och det var verkligen en jag läste beskrivningen till som jag kände. Det är det här vi tjatar och gnatar om.
Mm-hmm.
Den heter Helvetet jag kallade kärlek av Lena Bivner. Och den handlar om en kvinna som blir tillsammans och blir stormkär i en kille. Och sen så börjar han misshandla henne på olika sätt. Den handlar om de här liksom subtila grejerna som man... När man ska beskriva för killar då säger de bara, vadå? En gång får man väl kalla någon för horunge? Men,
manipulationen.
Ja, det där som när man tillsammans lägger ihop allting. En och en, ingenting. När du lägger ihop det...
Alltså, en och en dålig känsla som går över efter
ett tag. Ja, när du lägger ihop ett helvete, som sagt. Va? Och den liksom beskriver hur han blir värre och värre. Och hur den är självbiografisk och till slut hon lämnar honom. Vilket är intressant.
Det känns som att väldigt många behöver lyssna på det.
Ja.
Både om man är i en sån situation själv är det en fantastisk bok att lyssna på. Om man har en person i sin närhet som är i den här situationen är det en fantastisk bok att lyssna på. Man kan också göra det i förebyggande
syfte. Om man lever på planeten jorden år 2022 kan det vara intressant.
Mm.
Boken heter Helvetet jag kallade kärlek. Och om ni är intresserade av att få 45 dagars gratis lyssning på Nextory då går ni bara in antingen på länken i vår beskrivning eller på nextory.se/kampanj och skriver in koden LIKA45. Och koden gäller oavsett om du har varit medlem tidigare eller ny medlem på Nextory.
Jag och Henrik är då i Norge, om det var någon vecka sedan. Jag vet inte, jag är ju så dålig på tid. Men vi är i Oslo först ett dygn, har supertrevligt, kör escape room med Henriks kompisar och jag bara lever loppan. Jag har inte ont i magen heller, jag brukar ha väldigt mycket mensvärk.
Mm.
Men det går bra liksom, jag klarar mig på Ipren. Jag har glömt att ha naproxen också, vilket var ett helvete.
Mm. Naproxen... Måste ju finnas i Norge.
Absolut, men köper jag det? Nej.
Nej.
Alltså, är jag lat? Ja, tyvärr. Eller, men, är jag lat?
Nej, men... Du är verkligen inte lat. Men du är inte heller alltså, du, ibland så lägger du upp spärrar som de finns inte. Utan du säger så här: det går inte att köpa naproxen i Norge. Och om man frågar varför så är det bara, det går bara inte. Därför att du har någon mental spärr att du inte vill. Dels liksom att om ni är i en grupp, att hela gruppen ska behöva byta fokus.
Jag har ju också svårt att vara själv faktiskt, även om folk inte tror det. Så passar det ju inte mig att gå från hotellrummet och gå ner och leta efter ett apotek. Utan då måste ju antingen Henrik följa med eller Henrik gå och göra det.
Du kan vara själv på hotellrummet, ja. Medan han är ute på uppdrag.
Jättegärna, supertrevligt.
Men det är speciellt. Alltså, det kan jag också, det älskar jag. Men att det är som skillnad på... Jag förstår att det är det. Men det är bara intressant att det är skillnad på att vara själv kvar på hotellrummet och gå ut själv.
Mm. Men gå ut själv hade inte varit något problem heller om jag varit där förut. Alltså jag kan ju gå på stan i Uppsala själv. Mm, gå inte till apoteket, där är inget problem att köpa naproxen. Men att gå i Oslo och köpa naproxen, alltså då ska jag leta, prata med någon. Det är ju också, som vi har pratat om tidigare, blivit någon slags social jobbig ångest också, att folk lite känner igen mig. Nej, det är inte kul alls.
Performer.
Precis, jag är performer men jag kan inte mitt performance.
Nej, skitjobbigt.
Skitjobbigt.
Jag vill bara berätta om hur du lärde dig glosan performance när vi gick i femman.
Mm, för det är ju on brand för det här ämnet.
Ja, verkligen. Alltså, under min skoltid skulle jag säga, fram tills att jag går ut gymnasiet, så pluggar jag aldrig, förutom när jag ska hjälpa dig med läxorna. Därför att jag hjälper dig med läxorna så mycket så att jag behöver inte plugga utöver det. Och då var det ofta engelska glosor. Och då var det aldrig...
Hur många var det? Var det 10, 20? Ja,
det var fan inte ens många. Det kanske var 10 ord.
Nej, det var inte så många faktiskt.
Nej, det var typ 10 ord som man skulle lära sig, stava och vad de betydde. Och du och jag gjorde ofta det här då tillsammans. Och du satt inte still i en minut, utan det var så att jag satt med ett papper och du gick omkring i rummet, stod, hoppade, satt, gjorde, du kunde göra en charad till ordet
så att... ofta behövde jag verkligen röra mig nästan som en dans.
Ja, exakt, du dansade omkring.
Alltså det tog så lång tid innan jag fick fram det, men plötsligt kunde jag nästan föda ut i dansen.
Och då var ett av orden performance.
Svårt ord.
Det var svårt för dig. Och det betyder ju då uppträdande. Så att då hade du en minnesregel som var så här: Per får mens medan han gör ett uppträdande. Och det var ju toppen, alltså hur ska man glömma? Jag har ju inte glömt det än idag.
Nej.
Så alla som går i sexan.
Det var ju mamma och pappa som lärde mig göra sådana där. Det funkade jättebra för mig. Det blev, mycket blev ju också ytinlärning, för då kommer jag ihåg till dagen efter när vi skulle göra det. Så då klarade jag proven liksom. Jag fick inte mycket IG, det fick jag inte.
Jag har aldrig upplevt att du har varit dålig i skolan. Jag upplever att du har sagt till mig att du har varit dålig i skolan, men jag har aldrig upplevt
det. Så här är det, jag har haft svårt i skolan.
Ja, så kan det vara.
Men jag har ju blivit riden av ett dåligt samvete. Så att, har jag kunnat skita i läxan?
Nej.
Så var det, tyvärr. Fy fan, dåligt samvete, det är ingen kombo.
Jättedålig kombo. Rekommenderas
man får godkänt i skolan. Jag och Henrik åker efter vi har varit i Oslo med bilen 2 timmar till ett jättevackert ställe som heter Larvik, där hans mormor och morfar bor. Och liksom släkten har olika hus och sånt. Det är supermysigt, vi är massa liksom som hänger där. Jag och Henrik checkar in på ett otroligt fint spa-hotell. Alltså, såg du på min story? Nej, du vet inte. Alltså,
ingen aning.
Nej, okej. Ni som lyssnar såg. Det var helt fantastiskt. Alltså, de hade byggt upp en strand inne i hotellområdet. Så att hotellet var liksom som en borg.
Nu minns jag att du har lagt upp och skrivit att det har varit helt...
Otroligt.
Jag ser liksom inte då vad det är på videon. Jag ser att du tycker att det är något extra.
Ja, vad
härligt. Texten.
Det betyder jättemycket för mig att du ser det. Så jag trivs där så bra. Jag säger till Henrik, jag känner sån stress direkt när vi kommer dit, för att jag inte ska hinna göra allt och vi ska åka snart. Så jag säger till honom, du måste lova mig att vi ska åka hit flera gånger. Då säger han det. Ja, och bra, då känner jag ingen stress.
Nej, jag ska ändå tillbaks.
Men jag ser ändå till att vi ska boka en lunch med Henriks familj där, så att jag får vara där så mycket som möjligt. Så jag...
Ovanligt. Alltså, ibland kan jag tänka på hur det måste vara att som Henrik kliver upp på morgonen. Klockan är 10, man har sovit lite länge. Man tänker, vad ska jag göra nu? Kanske äta frukost? Då kommer man ut. Det står redan frukost framme då. Åh, jag tror det är frukost.
Ja.
Och då har du också bokat, vi ska göra det här. Du har bokat middag med alla hans vänner ska komma.
Men där har jag ju blivit jätteduktig, så jag frågar innan.
Får jag boka?
Det där är ju, vi blir lynchad av diverse.
jag tänker säga.
Så att jag kan ju absolut inte säga, idag kommer det bli så här, så att du vet. Alltså,
nej.
Pojkvänner har ju bara så här, alltså du måste
sparkas
säga
bakut.
Ja. Så nu är jag ju så här, jag har en tanke. Säg till när du är mottaglig för den.
Ja.
Jag skulle vilja planera en sak. Vill du ta det nu eller efter frukost? Och så.
Ja, ja. Men det finns en hel plan för dagen om man bara accepterar.
I mitt huvud är mycket bokat. Absolut.
Och det, alltså, det måste boka snart på papper, för det försvinner i huvudet. Alltså det är stress.
Jag skriver upp i to-do. Ja. Inga problem.
Ja, bra.
Jag har bokat en lunch med då släkten.
De ska komma dit till det här fantastiska stället. Exakt. Som jag inte registrerat på story.
Jag har inte bokat bord än, så jag går till receptionen och säger att vi skulle vilja ha ett bord ute. Jag pekar, för man ser den här otroliga strand-uteserveringen från receptionen. Så jag pekar ner och säger, jag skulle vilja att vi satt vid det där bordet. Och då säger de att man kan inte reservera det där bordet. Man kan bara reservera inne. Ja, tänker jag. Och så känner jag
hur mycket pengar ska ni ha?
Nej, men jag känner att det här kommer jag inte ta.
Nej. Det är därför. Klart man måste kunna reservera det bästa bordet på stället.
Exakt, vi är 8 personer, ja. Så de vill ha oss där. Vi kommer komma dit, många,
ja. Vi ska dit. nu. Ja,
så jag säger att jag förstår, det är dock en man med rullstol som kommer komma, att jag drar alla, i alla växlar.
Min mamma har fått cancer. Nej, men typ. Och det är också en som fyller 70.
Ja, och så jag har sagt att vi är här för första gången, jag tycker det är så himla fint och vi ska visa min mans släkt här, det här fantastiska stället. Alltså jag drar i alla växlar och till slut så säger de...
Inga att, lögner, men alla
nej, växlar. Aldrig lögner, men ja, lite pitty så.
Mm.
Till slut så säger hon att jag ska gå ner nu i restaurangen och kolla om ni kan få det här bordet. Jättebra, säger jag. Jag står kvar och kollar och pillar på grejer. Och sen så kommer hon upp och säger att ja, men vi fixar det där bordet till er. När kan ni komma? Så vi kommer 1:00.
Mm.
Kvällen går. Jag går och lägger mig. Jag känner att jag börjar få jävligt mycket mensvärk. Nu är det...
Nu behövs napron.
Nu behövs napron, men jag tar Ipren, tyvärr. Natten är ett helvete. Alltså... Jag kvider, jag somnar som i en dimma liksom ibland och vaknar upp och alltså det är bara jag går upp.
Har du ingen värmekudde
på hotellet?
Nej, men okej. Okay. Alla ni som får mensvärk och behöver något varmt på, så är det här något som jag använt när ofta när jag har varit utomlands.
Mm.
Då tar man en PET-flaska.
Mm.
Och det finns nästan alltid vattenkokare på hotellrum.
Smart.
Så man värma vatten i den, häller i flaskan och då kommer flaskan, var lite försiktig för flaskan kommer vika sig för det blir så varmt. Så flaskan kommer att knyckla ihop sig själv som att den, ja, det kommer hända och det är okej. Så länge du, alltså försök att inte få på fingrar.
Men man ska ju då också rulla in den i
en linne. Sen rullar man in den i en handduk eller en tröja och lägger den på sin mag.
Jag hör vad du säger, men jag känner själv att jag har nästan för ont för att det ska ens alltså hända någonting. Mm. Alltså jag ligger och, alltså jag är som en mask som ska ur sitt eget skal.
Mm.
Så när vi vaknar så känner jag mig helt alltså mörbultad. Jag berättar det här för Henrik. Vi går och äter frukost, det funkar ändå. Jag kan liksom, alltså jag kan vara en vanlig person och gå omkring. Jag känner att Iprenen gör någonting, men inte
du
allt.
Du får en placeboeffekt av, tror jag.
Säkert.
Jag har tagit en Ipren så snart kommer det bli bättre. Då kan man börja gå omkring.
Mm. Jag är också glad att det är morgon för att slippa. Alltså natten är ju ett helvete på jorden. Klockan börjar sakta trappa sig mot 1.
När det ska bli den fantastiska middagen, det fantastiska bordet på det fantastiska hotellet.
Ja, det är också en fantastisk följare som har skrivit till mig. Att hon vill komma och lämna blommor, ett kort till mig. Wow. För att jag har betytt så mycket för henne om hon har följt mig och så. Hon bor i den här lilla staden Larvik. Mm. Så jag känner att jag självklart, jag säger liksom, vi kommer sitta vid det här bordet. Alltså skicka väl en bild eller vad är det?
13:00.
Exakt, du är välkommen. Jag känner dock 12:30 att det här bådar inte gott.
Nej, det går inte över. Det är inte på väg åt rätt håll.
Det är inte på väg åt rätt håll. Henrik är då och spelar golf. Så jag tar saken i egna händer, bokningshänderna.
Mm-hmm.
Så jag skriver då till Henriks mamma. Jag har så pass ont i magen så att jag kommer inte vara på lunchen, så att ni vet.
Mm.
Men jag har bokat ett helt otroligt bord till er så jag hoppas att ni får det helt fantastiskt. Jag skriver till Henrik att jag kommer inte att vara med, men ni får det jättebra. Liksom. Det kommer vara en person som inte sitter vid bordet, skitsamma. Och Henrik bara, ja gud, har det så himla bra och liksom vila och så. Då får jag dock ett sms av Henriks mamma som skriver, då struntar vi i lunchen för att Henriks mormor och morfar är också trötta.
Mm-hmm.
Vad händer
då? Vi vill
då
egentligen inte åka, typ. Alltså,
nej, men alltså, det passar ju. Om ändå inte du kan så behöver inte vi heller. Mm. Då känner jag att det finns en person som måste gå på den här lunchen nu som har tjatat sig till det här bordet.
Mm, du kan inte avboka bordet.
Nej, jag har också en följare som ska komma dit. Mm. Så jag kände att nu är universum vill att
det,
jag ska sitta
i det här bordet. Det är tre grejer som säger att jag måste gå dit. Ah, ja.
Så jag skickar ett sms.
Men det är ju egentligen en grej som säger att du inte kan gå dit.
Jag hade väl kunnat ringa till receptionen och säga hej, sorry att jag tjatar till det här bordet.
Jag är sjuk.
Ja, precis. Det hade jag gjort, men det gjorde jag inte då.
Nej, jag förstår.
Det var också anledningen till att jag fick godkänt i skolan, så det kommer nog bara...
Dåliga samvete driver. Dag och natt.
Så jag får skriva till Henriks mamma att nej, men jag har verkligen tjatat till med det här bordet nu, så jag kommer att gå dit med Henrik, så kom jättegärna du och Atle, hon är hennes kille, och Henriks syster. Så då rör jag ju till oss dem också, för då har hon lämnat av någon på någon camping och det är liksom så. Så då får hon samla ihop alla igen och så ses vi där i alla fall till slut. Jag tar mig dit. Jag har nu så pass ont i magen så att jag skulle vilja ligga på golvet. Mm. Jag känner väldigt tydligt att jag vill ligga mot något kallt. Ja, precis. Jag vill ligga typ på ett badrumsgolv eller... Och jag vill verkligen grimasera.
Mm.
Och jag känner också när jag sitter där vid bordet, det är gassande sol, vi sitter precis vid en strand, det är liksom trevlig jazzmusik, jag skulle kunna köpa in en drink, men jag mår ju som, alltså, det är så hemskt att vara på en sån där fantastisk plats och må så där dåligt, och jag känner också, jag har aldrig haft så här ont in public.
Nej.
Alltså jag har så ont nu så att jag måste till sjukhuset.
Ja, nu borde jag vara alltså, undangömd i ett eget skrymsle.
Verkligen, och jag säger ingenting. Och jag är typ samtidigt lite low-key imponerad av mig själv.
Mm.
Att jag sitter där och bara, gud, jag kan ha så här ont och inte säga någonting.
Det där är ju verkligen något som driver andra mycket, mycket mer än vad det driver oss.
Mm.
Att man liksom blir imponerad av sig själv. Tänk att jag klarar det här. För så tror jag folk känner som har olika alltså, tvångstankar och grejer. Mm. Tänk att jag klarar att gå 10 timmar på en dag. Ja, det trodde det, jag inte.
Mm.
Tänk, jag går 12. Det är inte många som kan cykla 700 kilometer på en vecka. Alltså det är sådär. Håller på.
Henrik känner ju mig, så han ser ju på mig att jag har väldigt ont. Så han säger säkert 10 gånger.
Nu går
ska du gå till rummet? Ska du gå till rummet? Ska du gå till rummet? Ska du gå? Ska du gå nu? Till slut får jag bara så. Jag tar hans hand hårt.
Snart
får
du...
måste jag vara här. För snart ska du komma för ner hit. Blommor. Och jag har tjatat ur med det här bordet. Så jag sitter här. Och jag har tjatat hit din mamma också. Alltså förstår du? Jag kan inte gå.
Du, alltså det är det som är så sjukt också. Att du tänker så här, jag är skurken.
Jag var superskurken. Alltså jag var hela björnligan som satt där. Men jag känner att jag kommer behöva gå på toa nu. För att alltså, gråta eller vad det är.
Mm. Jag är fred i en minut.
Mm, så jag tar mig till den offentliga toan som hör till restaurangen. Och det är såna här små bås som är öppet vid dörren. Som tur är stängt på sidorna. Så det är inte så att om jag lägger en arm liksom, på golvet så syns den.
Annan.
Nej, det är ingen men som kommer hålla min hand.
Men om du lägger en arm utanför dörren.
Då är den absolut. Då kan någon lägga in en lapp där.
Yes.
Jag låser in mig och jag får liksom ett sting av gud vad skönt, äntligen är jag själv. Nu får jag känna den här smärtan. Och sen känner jag, fuck, nu ska jag få känna allting. Och då känner jag att jag måste lägga mig ner direkt. Så jag lägger mig ner på det här svarta kakelgolvet. Som liksom...
ganska skönt.
Hur många människor som helst har gått på. Absolut. Det är så pass litet och jag vill ju inte sticka ut någonting ut där det är öppet. Mm. Så att jag måste ju vara ganska nära toan. Mm. Alltså jag ligger liksom med typ en armbåge mot toafoten. Och det blir värre och värre och det stegrar och jag liksom fortsätter som jag gjorde under natten att bara vara en mask som ska födas på nytt liksom, för att försöka hitta
det. Det är ju som att vi lugnar oss själva, det är ofta med att vagga oss själva.
Verkligen.
Eller det är som att om vi rör oss lite, då känns det bättre.
Verkligen.
Och man kan bara, och det är alltså, när man har ganska mild mensvärk så tycker jag ändå att om jag ligger helt still typ på rygg, då är det vidrigt.
Mm.
Då kan jag inte ligga en sekund.
Men om man lägger upp ett ben och
precis. Om jag flyttar lite på och bara, eller lägger mig lite på sidan, vrider lite på överkroppen, då kan det gå.
Väl.
Det är okej.
Okay. Jag känner att det börjar trycka på nu och att jag måste bajsa.
Mm.
Så jag sätter mig upp och bara så här.
Just det, du måste göra dina bajsövningar.
Nej, det kommer för smärtan för att jag har så ont att sitta upp.
Just.
Och så samtidigt ska jag också trycka, det gör så ont när jag trycker, men jag måste trycka ut det. Och då kommer alltså det smalaste bajset som jag någonsin har sett. Alltså, det var som
var det binnekamasken?
Ja, det var som alltså, en gren. Ja, 3 sådana små grenar kommer ut.
3 grenar.
Mm. Direkt efter jag är klar på toan så känner jag att det avtar ganska mycket. Så då
tänker du, gud, det var bara grenarna som skulle...
Ja,
som vanligt är bajset svaret som du har kommit fram till så många gånger.
Så jag går ut och då frågar Henrik, ska jag hämta mat till dig? Och då säger jag bara, jag orkar inte ens säga. Alltså jag orkar inte säga en mening, så jag säger bara, han går och hämtar, alltså de värsta sakerna. Alltså, det som killar vill äta bara, typ majs, en hel alltså, kycklinglår i någon sås. Alltså,
mat tycker han. Han sa mat.
Ja, exakt, ja.
Men du behövde kanske något, alltså när man mår dåligt så behöver man ju, alltså absolut man kan behöva en friterad kycklingving, inte vet jag. Men man kan också behöva saker som är fräscha att tugga på. Känner jag. Jag kan behöva en jordgubbe innan något annat får slinka ner.
Jag mådde så otroligt illa så jag kände att jag nästan inte kunde äta någonting. Men när han kom med den tallriken så kände jag verkligen att jag inte kunde äta någonting. Nej. Så då bara skakade jag på huvudet utan att försöka. Jag vill ju inte att Henriks familj ska se det som pågår i vår lilla familj. Så jag bara skakade på huvudet och drar den lite åt hans håll. Så
den där kan du ta bort.
Den här kan du äta eller göra vad du
kassera.
Vill.
Kassera? Är det någon buffé han går och hämtar från?
Exakt, det är en jättestor, supertrevlig buffé. Som säkert också kostar jättemycket.
Mm.
Jag vet inte för jag ska snart gå till rummet. Jag känner nu i alla fall att jag måste gå och hämta min egen mat. För jag måste äta någonting. För jag har tagit hit alla, återigen. Jag kan inte se, det är pinsamt för dem om
dåligt
jag sitter
samvete.
Här och inte äter någonting. Jag har alltså blackout från när jag hämtar från den här buffén. För jag har så jävla ont igen nu i magen. Så när jag kommer tillbaka, då har jag bara hämtat olika fisk.
Ja.
Det är bara, alltså, gravad lax. Du vet ju hur jag är med skaldjur, fisk och sånt när jag mår illa.
Du mår jätteilla av det, du vet
ju. Ja.
Så jag kan ju äta en fisksoppa i halvåret. För sen mår du så illa så du inte kan äta det på ett halvår.
För då kommer jag på.
Ja, jag mår illa. Jag mår illa musla.
Ja, verkligen. Jag kan inte äta någonting av den här fisken som jag hämtat. Och nu känner jag att nu börjar det komma igen magen.
Grenarna ska ut.
Så nu säger jag, hörni, nu ska jag gå. Jag går på en liten toa igen. De vet ju såklart att det är ont. Men jag tror inte de vet hur ont jag har. Alltså jag har 8 av 10 ont. Jag kanske haft så ont 5 gånger i mitt liv i magen. Går in på toan, lägger mig där igen. Åmar mig. Känner återigen. Shit, jag måste bajsa igen.
Fler grenar ska ut.
Herregud, nu är det inga grenar. Vanligt bajs.
Okej. Men, grenar alltså, är ute.
Men jag är ju, alltså jag bajsar ju varannan dag en gång. Alltså jag ska inte bara bajsa igen. Alltså vad?
Jag upplevde att du bajsar hela tiden.
Ja, du har sagt det.
Alltså nej, men då säger du.
Det är för att jag säger.
4-5 gånger om vi umgås i ett dygn så säger du, nu ska jag gå och bajsa på toan. Och så kommer du ut och så säger du, efter alltså 40 minuter säger du, nu kommer jag behöva gå och bajsa igen.
Men det är ju för att jag provar, för att jag inte kan. Det är jättehemskt ju. Nu ska jag prova att bajsa. Jag får börja säga det.
Jag slutar minsta bara. Och tror att det bara sprutar bajs i
dig. Ja, alltså I wish. Nu i alla fall så kommer det mer än vanligt. Så det är i alla fall något att glädja sig till då, mitt i den här misären. Och efter igen så känns det bättre. Så jag går tillbaka. Nu säger Henrik till mig, nu kommer jag att gå och köpa nappbruksen till dig. Han lämnar middagen, då är det samvetet osar i mig. Och så nu måste
jag avbryta på grund av din smärta. Fuck.
Exakt, nu måste jag också sitta och prata med alla. För innan kunde han hålla samtalet så jag kunde vara lite low-key. Han går och köper nappbruksen till mig. Jag är ändå glad att han gör det.
Men... Du blir inte svettig?
Yes.
Ja, det frossig. Rinner. Ja, jag känner när jag har väldigt, väldigt ont länge, då blir jag verkligen svettig. Alltså det kommer liksom i pannan där jag aldrig svettas. Där börjar det bara pärla sig.
Nej, men jag är ett djur nu på savannen som håller på att genomgå alltså, totala smärtor. Kanske döden. Henrik kommer tillbaka med naproxenen och jag tar den. Sen säger han till mig, du har inte ätit någonting? Och då säger han, vad tror du att du skulle kunna äta? Och då får jag bara, okej, nu måste jag gå igenom hela min, liksom, vad finns det någonting? Då känner jag, kanske grädde, känner jag då.
Aha.
Så då säger jag, kanske något gott. Men då känner jag också mig jätteledsen för jag äter ju inte gluten, så det finns ju aldrig någonting.
Nej, du kan inte äta våfflan och pannkakan.
Nej, exakt, för det är exakt det. Ja, precis. Så han går in då och kommer tillbaka med en cheesecake och en kladdkaka. Och jag känner först, osande irritation.
Ja, där känner du skilsmässa.
Exakt.
Så här behandlar man inte med.
Varpå han säger, det är glutenfritt. Alltså då.
Ja, då känner du ett nytt giftermål, vi ska gifta oss igen.
Hela cheesecaken och halva kladdkakan. Det är det godaste jag någonsin har ätit. Då kommer det igen. Alltså jag har så ont i magen. Alltså jag känner att jag kan nästan inte vänta mer. Det har bara gått kanske en halvtimme innan alla kom. Jag känner att jag måste i alla fall hålla ut en timme. Sen känner jag att jag kan gå. Sen ska ju också den här kvinnan komma med blommor. Så mycket att hålla koll på. Jag går in på toan igen, lägger mig på golvet, tårarna bara rinner och jag pratar med mig själv i det här laget och säger att hur kan det få vara så här, det är helt otroligt och det är inte sant att jag har så här ont.
Så här ont ska man inte behöva ha.
Måtte det bli bättre med några problem. Och sen känner jag igen att det börjar trycka på.
Nu är det bajs.
Bajsar igen, 3 gånger, det är rekord. Alltså på i alla fall de senaste 10 åren. Helt otroligt, fina bajskorv. Alltså det är bara, jag känner bara så här, jag tömmer mig nu.
Processad bajs.
Ja. Jag tömmer mig nu. Nu har jag inget kvar. Vilket känns jättebra för jag tänker ju verkligen att jag det, alltid har. Ja. Ja, du har ju blivit varsö när jag har varit då.
Har ju läkarna berättat. Ja. Det är tydligen korvstoppad från A till Ö.
Jag kan berätta för er som inte har lyssnat på det. Men för 2 år sedan så berättade jag i podden att jag hade varit hos gynekologen för att röntga mig i magen då. För att se varför jag har så ont i magen. Och då sa hon till mig att jag hade bajs på kö i hela tarmen. Så det var skönt att jag kände att nu har jag inte bajs på kö längre. Nu kommer den här kvinnan med blommorna. Otrolig kvinna. Hon kanske var 50 år.
Mm. Det är inte den vanligaste målgruppen.
Nej, eller, nej, precis. Det är det ju verkligen inte. Men framförallt så gör de sig inte till känna.
Nej, du har helt rätt.
Hon har så otrolig kärlek i ögonen och är så öm. Och vi nästan gråter när vi kollar på varandra. Alltså, hon bara håller min hand. Och det är, alltså, vi har ett moment, verkligen. Och i den stunden så får jag också vila från att ha ont i magen.
Precis, för du blir distraherad.
Jag får adrenalin eller vad det är.
Ja.
Jag är helt skakig, hon är helt skakig. Och det är verkligen ett moment som jag inte brukar ha så där med. Liksom, när någon kommer fram och säger, titta på din YouTube. Mm. Så det var en helt fantastisk stund. Och sen så efter det så säger jag till Henrik att nu ger jag mig, nu går jag upp till rummet. Och då sa han, det tycker jag verkligen du är helt rätt i. Jag går upp till rummet och jag känner att naproxenen börjar ta. Det börjar liksom avta. Jag har inte ont längre, jag ligger i sängen hela dagen, kollar på Kami, Kardashian, börjar må toppen, äter choklad.
Jag måste fråga dig nu. Om Henrik hade haft det ont och gick upp till hotellrummet, hur skulle du ha kunnat liksom, för mig är det så här, jag är på lunch med David, han säger inte till mig att han har ont, han säger aldrig sånt, men jag märker att han beter sig som ett ägg och så till slut när jag ska gå upp och lägga mig. 2 minuter efter att han har lämnat lunchen, då har jag glömt bort att han har ont och att han finns. Så att sen 40 minuter senare när jag kommer upp och jag kommer på att shit, han har haft ont i 40 minuter, då var jag skitdåligt. Tvärtom, att jag går upp, David har inte en lugn minut och tänker på det 24 timmar om dygnet. Han kan inte äta, sova, han kan inte andas för att jag har ont uppe på ett rum. Och jag undrar bara för dig, jag antar att du ligger mer åt David-hållet, men du kan få beskriva.
Nej, men det är ju verkligen, då är det bara så här, då vill jag skriva en lista, vad kan jag göra nu för att henne ska vara bättre? Alltså, jag ger ju honom också en lista på tips han kan göra. Alltså om jag inte är där. Tips på saker du kan göra för att må bättre.
Skicka ett sms.
Ja, det händer ju jätteofta. Om jag vet att han mår dåligt psykiskt, då är det så här, gå ut på balkongen, ät en glass, ring den här kompisen. Alltså, så där håller jag på. Så att, nej, jag är inte närvarande där jag är.
Och hur kan min hjärna stänga av? Jag vet inte, och för mig känns det som att även om jag typ hade ett barn skulle jag inte heller komma ihåg. Alltså jag skulle glömma det så fort.
Skönt.
Ja, det är ju jätteskönt såklart att jag inte behöver tänka på det så ofta. Men man får ju också en ganska backlash när man kommer på. Oj, mitt barn har vridit sig i smärta och jag har inte tänkt på det bara 50 minuter. Jag hade trevligt att prata med någons morbror.
Ja, personligheten ska avrättas.
Ja, verkligen.
Klipp till att jag och Henrik kommer hem någon dag senare. Och vi ska rensa hans garderob. En av mina absoluta favoritsysslor. Vi rensar ju då efter den här Marie Kondo, eller vad hon heter.
Marie Kondo.
Kondo, när man ska ta upp plagget och känna, precis, ger det här spark joy till mig, eller ska jag säga thank you till plagget?
Tack
och
för
att du håller på med. Och så har jag olika lådor, en för ge bort till kompisar, en för sälja och en för spara. Skitkul, och han får bara säga ja och nej. Jag är i slutet på mensen nu, så att jag blöder inte så mycket, och jag är ju en tampong eftersom att min mänskap då var helt fel för mig. Och den här tampongen ska ju jag kunna ha i nu tills jag går och lägger mig. Och då ska ju den bara vara lite, lite
blod. Då är den bara lite missfärgad.
Exakt, det här ska inte vara något problem alls. Jag, imorgon kommer jag inte ha någon tampong, tänker jag. Då känner jag hur det börjar rinna längs ena låret. Och jag utbrister till Henrik, nu kommer det något konstigt här.
Nu är den eftermens.
Exakt, så, och som har gått igenom hela
som
tampongen.
Som aldrig hänt.
Nej, som aldrig har hänt. Så jag sätter mig på toan och tar ut tampongen. Och då känner jag att det är som att det är en tampong, eller som att det är en, du vet när du har en tampong i och så trycker du så att tampongen nästan kan åka ut av att du trycker. Det är exakt så du ska göra också med menskoppen.
Ja, det, by the way. Jag förstår det.
Så känner jag att det kommer fast utan att jag trycker. Så jag tar
som att det trycker på inifrån.
Exakt.
Något trycker ut den.
Exakt. Så jag tar ett papper för att se vad fan. Ja. Jag tänker att det ska komma någon konstig flytning eller mens.
Eller du har lagt en ny papperstampong där uppe som ska födas ut.
Ja, jag vet vad som ska komma. En egengjord tampong som är bortglömd.
Jag var med om det här förr när jag har stoppat upp saker och glömt dem i mitt hemliga hål.
Ja. Och det som kommer ut då är en blodklump size pingisboll.
Levrat blod.
Verkligen. Och jag känner direkt att det här kan nog vara ett missfall. Så jag googlar missfall och får upp 10 bilder då av det som jag håller i handen.
Och någon har fotat min hand och lagt ut på internet.
Precis. Och känner att shit. Det fick jag verkligen.
Ja, här, nu, det här var en klump som aldrig blev något.
Exakt. Och det var det här som skulle ut när jag satt på den här fucking lunchen. Alltså det var så...
Kroppen bara, du har... Alltså det har blivit fel. Ungen har blivit fel, den ska ut.
Så jävla sjukt. Och när jag är så där, för då är jag ju skakig liksom. Jag är ändå med om någonting. Då frågar jag alltid mig själv för att förstå vilken känsla jag känner. Så då frågar jag mig själv, är du ledsen nu för att du inte har fått ett barn 1-10? Då känner jag, alltså då ska jag nästan.
Nej, att du ens du, tar upp det.
Har du planerat barn? Nej. Okej, är du ledsen? Nej. Bra. Skjut det åt sidan.
Släpp det. Ja. Nästa steg.
Är du chockad bara över vad som har hänt med din kropp? Då är det bara ding ding 10-10-10.
Du hittar den.
Ja. Och så frågar jag också, är du skärrad över att visa och berätta det för Henrik? Och då får det också typ 4-5.
Ja, det
så då fattar
jobbigt.
Jag, okej, nu är det bara att jag har varit med om en livsomvälvande sak. Men det där måste jag också säga att det är viktigt, för ofta så tycker jag att man bara så här, man har lärt sig att när du får missfall blir du ledsen att du inte fick barn.
Ja.
Men det var ju verkligen inte det jag kände.
Nej, för att ja, men för man kan ju också ha råkat bli gravid.
Absolut. Ja, och bli glad för det.
Ja.
Ja, absolut. Och det är så här, jag och Henrik har gift oss och det känns inte långt bort att
nej,
vi kanske
skulle
få ett barn.
Nej, det är inte helt otänkbart att du är inte 14.
Nej, och skulle jag bli gravid skulle jag behålla det. Så att på så sätt hade jag ju kunnat bli ledsen då.
Ja, ja.
Men jag tar i alla fall den där klumpen med skakiga händer. Och Henrik sitter och bajsar också. Det här blir bajsavsnitt. Men jag knackar på, för jag tycker inte att han ska vänta.
Nej,
så han får öppna medan han sitter på toa. Och jag sticker in den där.
Pingisbollen.
Och säger, jag tror jag har fått missfall.
Det här var Kerstin.
Och han har ju aldrig sett liksom, ordentlig mens på något papper. Eller så här, tror jag. Så han har inte i alla fall erfarenhet som du och jag har. Nej. Så han säger, jaha, vadå, tror du att det ser ut så där? Och då sticker jag bara in telefonen också. över. Med bilderna. Jag bara, jag har googlat.
Ja, det ser exakt likadant.
Han bara, ja,
lika
det,
som bär.
Det var det verkligen. Ja, det var det verkligen. Sen tar jag i alla fall det där pappret och spolar ner i toan och sen så var det med det. Och ja, det är en liten oro i för sig som jag fick var, tänk om varje gång jag haft så här ont har varit ett missfall. För jag har kanske haft så här ont 4 gånger i livet. En gång var jag ju när jag var i Thailand där mamma, pappa och mitt ex som vi kallar för Max här i podden, fick ställa sig som en ram runt mig. Kommer du ihåg att jag berättade det för länge sedan? Mm. Inte i podden dock. För att då började det bara rinna när jag hade bikini på mig. Och då hade inte jag mens. Och då kände jag verkligen att jag måste ha fått missfall.
Ja.
Även någon gång i min första relation med Jerry så hade jag också någon sån här...
Jag minns ju också att det var någon grej att du hade varit på tå, det hade kommit ut något.
Exakt.
Som vi var så här, det kan ha varit.
Och de här bilderna jag fick upp på Google var ju verkligen, det var mycket som var mindre än det som jag fick ut. Ja. Så är det. Och sen så var det ju en gång också när jag var på ett hotellrum med Nimra. När hon låg uppe med mig hela natten för att jag hade så ont så att det var så, alltså värre än vad jag hade nu. Och då tänker jag, det kan ju också ha varit någonting utan att jag...
Och det är ju lite synd att du har lätt att få missfall.
Exakt.
Inte kul.
Nej.
För att det är ju verkligen många som har.
Ja.
Lätt att bli gravid.
Och mamma har ju haft så mycket missfall också. Så jag tänker att det vore inte konstigt om det var så för mig.
Ja.
Så det var ju kanske det enda som satt kvar i mig efter som var som en liten så här oro eller ledsenhet. Mm.
Men många, alltså väldigt många också får ju missfall och sen får barn.
Absolut.
Men det är absolut synd att det vore skönt. I och för sig. Kanske skönt om man börjar försöka skaffa barn att man inte då ska behöva bli varse om att man ska behöva få massa missfall.
Och det sa faktiskt jag och Henrik till varandra, för vi gick ut i skogen efter det här för att prata igenom hur känner du, hur känner jag, vad har hänt och sådär. Och då så sa jag det att det positiva med att jag, för nu pratade jag om mina känslor, att jag hade ju kommit på att jag inte var ledsen att det inte blev några barn och så, det var inte det som var jobbigt. Det är att den känslan har ju jag nu i kroppen och kan förhoppningsvis kanske ta tillbaka någon del av det och tänka att okej, även om vi testar att få barn och det blir missfall, så kan jag förhoppningsvis gå tillbaka och tänka, men om jag inte hade planerat det hade jag inte varit ledsen. Förstår du mig?
Just det, jag är inte ledsen över missfall.
Nej.
Jag är ledsen för att, eller jag vill ha ett barn.
Och då är det då, för mig då, om jag beskriver mina känslor, så känner jag att jag äger ju mina egna känslor. Alltså jag kan ju gå tillbaka till...
Känslor du redan haft.
Exakt.
Och komma ihåg, just det, jag blir inte ledsen när jag får missfall.
Ja.
Jag vill ha ett barn, ja. Men jag blir inte...
Men det här hade lika gärna kunnat varit en situation där jag inte försökte få barn.
Ja, och då hade jag inte tyckt det var någon stor grej.
Så det var också lite härligt tycker jag. För om jag är en person som får mycket missfall och jag och Henrik försöker få barn, så är det skönt, precis som du säger, att det här redan har hänt. Och att vi har gjort det här tillsammans. Och att vi redan har kommit till det här. För då kan vi säga, skoja med varandra förhoppningsvis. Jag tror att vi kommer kunna göra det om något händer. För det är ju faktiskt väldigt bra på att säga att... Men vi försökte inte. Nej. Det var ingenting.
Oj, ja. Så kan det, bli på det här viset.
Ja, så det känns också lite helande faktiskt. Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din podd. Ha det så bra!
Podplay.